Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Det är kväll den 9 oktober 2012 i Colorado Springs i USA. I ett vitt hus på Mission Road i utkanten av stan, nära stans stora flygfält, bor 19-åriga Kara Nichols. Hon delar huset med tre andra ungdomar och den här kvällen står hon i sitt rum och sminkar sig. Kara jobbar som servitris i vanliga fall, men hon knäcker också extra som modell. Och när hon är färdig med sminkningen går hon ut och snackar lite med dem hon bor med.
Hon säger till sina rumskompisar där, det är tre stycken, att hon kommer att åka upp till Denver nu på kvällen. För hon har precis fått ett modelljobb.
Det här är Lars Lampers, journalist och författare, och han kommer att vara vår expert i den här dokumentären.
Hon gör sig i ordning, lämnar bostaden och går ut till en väntande bil.
Kara pratar också lite med sin bror i telefon och hon berättar om det här modelljobbet i Denver som ligger ungefär en timmes bilväg bort. Sen hoppar hon in i bilen som väntar utanför och åker iväg. Och det här är sista gången som Karas vänner träffar henne. Och det är också sista gången som hennes bror pratar med henne. Natten går och dagen efter ringer Karas bror henne flera gånger. Men han får inget svar.
Kara har vanligtvis bra kontakt med sin familj. Särskilt med sin bror Terry. De brukar höras varje dag och Terry undrar vad som har hänt nu när han inte får tag på henne.
Vi hör Karas mamma Julia i podden True Crime Daily.
She was not picking up her phone. She was not answering text messages or messages on Facebook or social media, and that's when we became very worried.
Och när det gått ytterligare en dag så åker Karas bror Terry hem till henne och frågar hennes rumskompisar om de sett henne. Men det är ingen som vet någonting. Han börjar bli rejält orolig. Han vet om att Kara i perioder inte mått så bra och att hon har kämpat med drogproblem. Så han är rädd att det kanske har hänt henne något. Han ringer sina föräldrar i Chicago för att kolla vad de tycker. Och de blir också oroliga. Och det ska visa sig att de har rätt i sin oro. Du lyssnar på Mordet på Kara, en dokumentär i tre delar om hemligheter och om en rättsprocess som blir både kritiserad och ifrågasatt och pågår i många år. Jag som berättar heter Tove Friman Leffler och det här är del 1, Hemligheten. Vi befinner oss i Colorado Springs. Det är en medelstor stad med ungefär 400 000 invånare. Den ligger i delstaten Colorado som är belägen ungefär i mitten av USA. Och den här delstaten är ju känd för sin vackra natur och såklart för bergskedjan Rocky Mountains som sträcker sig igenom hela delstaten.
Och området som sådant ligger ju på hög höjd. Colorado Springs är på nästan 2000 meter över havet och det känner man direkt när man landar här. Jag har varit här en gång. Det är nästan så att man får chippa lite grann efter andan.
Ja, Colorado Springs är alltså omringat av höga berg och storslagen natur. Faktum är att staden ligger precis vid foten av Colorados högsta berg, Pikes Peak, som är 4000 meter högt.
Den här bergskedjan som skär genom USA från New Mexico i söder och upp till Kanada då i norr. Och delar av Klippiga bergen har ju en lite rödbrunaktig ton, nästan lite farlig röd färg sådär. Och det är det som har gett den här delstaten sitt namn. Det bottnar i spanska egentligen. Colorado betyder helt enkelt den röda färgen. Och miljön här omkring är också känt som ett gammalt guldvaskarområde, men då talar vi om 1850-1860-tal egentligen.
Ja, det här känner ni kanske till, att Colorado var ju en stor del av guldruschen som pågick i USA under 1800-talet. Och under den här tiden så kallades Colorado Springs faktiskt för Little London, eftersom det flyttade in så många engelsmän som sökte lyckan och guldet.
In 1858, the biggest gold searching expedition to date came out here to Colorado.
Men under de senaste åren så har mer moderna industrier vuxit fram här. Och den verksamhet som engagerar flest människor, det är idag armén. Hela 45 000 personer i Colorado Springs arbetar inom det militära. Utöver det så är även flyg- och techindustrin stora arbetsgivare. Men även turismen är en stor inkomstkälla för staden. Massvis med människor kommer varje år till området för att vandra i den vackra naturen eller åka skidor på vintern. Och i denna vackra miljö föds alltså Kara Nichols i maj 1993, just i Colorado Springs. Och hon växer upp med sin mamma och sin pappa, sin äldre bror och en yngre syster. Hon är en utåtriktad, rolig och social tjej.
Och det finns ingenting som utmärker varken henne eller hennes uppväxt särskilt mycket under de första 10 åren. Hon uppfattas som en rar tjej, humoristisk, social. Hon har inga som helst problem att få vänner. Skolgången verkar normal. Hon är intresserad av konst.
Kara är också väldigt bra på att teckna. Hon vinner flera av skolans teckningstävlingar. Allra mest gillar hon att rita klädmodeller och kläder. Och det intresset kommer hon att utveckla allt mer. Hon drömmer till och med själv om att bli modell en dag. Men det finns också andra sidor av Kara. Sidor som kommer att ställa till problem för henne framöver.
Det hon tidigt utvecklar, det är en rebellisk sida. Det är det flera som vittnar om. Det är en hel del tonårsuppror kan man säga i den här familjen. Och hon hamnar lite snett några gånger. Bland annat då när hon är 13 år gammal så grips hon för snatteri. Och det leder till att hon döms då att göra samhällstjänst. Och det här blir väl den första mer formella kontakten som man kan se med ett annat liv, va? Ett mörkare liv. Och det kommer att fortsätta. Parallellt med att Kara utvecklar depressioner och känslor av övergivenhet och ensamhet och såna här saker.
Och ganska snart kommer hon också i kontakt med droger. Ganska tunga droger.
Alltså riktigt tunga, vi pratar om heroin. Och som ju är ett så starkt beroende, det är väldigt svårt att ta sig ur överhuvudtaget.
Och Kara är bara 16 år när det här missbruket tar fart. I samma veva så dör också Karas hund och det här tar hon väldigt hårt.
Så just då går hon också in i en längre depression och hennes föräldrar försöker hjälpa henne då med psykologkontakt här. Men i övrigt är det nog inte så många i hennes omgivning som märker att någonting är fel.
Nej, vid den här tiden mår Kara alltså inte särskilt bra alls. Men utåt så lyckas hon ändå fortfarande hålla uppe skenet av att allt är bra. Och det är väldigt få som känner till hennes drogberoende. Hemma går det förstås inte att dölja dock. Och hennes pappa Paul berättar hur han bland annat hittade använda nålar i hennes rum.
Sadly, so her substance abuse disorder had really gotten the best of her, and I saw many used needles and drug paraphernalia, you know, tin foil crumpled up and things like that.
Till slut inser Karas föräldrar att Kara, hon behöver professionell hjälp. Hon kan inte ta sig ur det här missbruket själv, inte med hjälp av dem heller. Så hela familjen flyttar till Chicago, där Kara skrivs in på ett behandlingshem.
Det är väl kanske lite grann åtminstone, även om det handlar om jobb och sådana saker, ett försök att få bort Kara från den här då negativa miljön. För det finns ju personer runt omkring henne där som handlar med narkotika, som förser henne med narkotika, som missbrukar narkotika och sådär. Men det är ju inte alldeles lyckat kanske att flytta till en sån stad som Chicago om man har drogproblem.
Men Kara blir inte långvarig på det här behandlingshemmet. Bara efter några veckor sparkar de ut henne efter att hon upprepade gånger inte följt reglerna på hemmet. Så istället flyttar Kara tillbaka till Colorado Springs. Där bor hennes äldre bror fortfarande kvar och honom har hon faktiskt fortfarande en väldigt nära relation till. Han tar henne under sina vingar skulle man kunna säga. Och med tiden så får hon ändå ett jobb som servitris och då flyttar hon också så småningom in i ett hus med de här tre andra ungdomarna. Samtidigt så har hon fortfarande kvar drömmen om att bli modell. Hon skapar profiler på flera olika modellhemsidor och genom dem så får hon också några modelljobb. Och utåt sett så verkar Kara vara på en bra plats här. Vi hör mamman Julia beskriva Karas liv för nyhetskanalen Headline News.
She typically would drive around with friends. She was very extroverted and had a huge network of people that she associated with, and she would go on different either social events or modeling gigs with these friends.
Och nu har det hunnit bli oktober 2012. Det är lite kyligt och man känner att hösten är på ingång i Colorado Springs. Och den här kvällen har Kara besök av en kvinna som vi inte vet så mycket om förutom att hon har brunt hår. Och hon ska senare komma att bli känd som The Mystery Brunette i den här berättelsen.
Och de här två, Kara och den här kvinnan, beger sig ut i bil sent på kvällen och åker runt i någon halvtimme, tre kvart ungefär, sen kommer de tillbaks. Det är ju väldigt oklart vad det är de har gjort, för den här som bor där får inte reda på någonting och frågar väl inte heller.
Och precis som Karas mamma sa tidigare så var det inget ovanligt att Kara och hennes vänner åkte iväg i någon bil. De kanske åkte på något jobb eller till någon fest. Kara själv hade inget körkort, så hon behövde alltid skjuts av någon.
Den här resan som Kara gör tillsammans med den här brunetten då utspelar sig mellan 10:30, 11:30 på kvällen.
Fram emot midnatt kommer Kara och brunetten hem igen. Men Kara berättar då för sina rumskompisar att hon strax ska iväg igen.
Och sen så kommer det här ögonblicket när Kara bara säger att hon har fått ett modelljobb i Denver. Och att hon kommer att bli hämtad alldeles strax. Hon går ut på trottoaren och där kommer en bil som plockar upp henne. Och så åker hon iväg då.
Den brunhåriga kvinnan följer inte med Kara i bilen utan hon hänger kvar i huset ett tag. Men sen ger hon sig också av. Och det är också nu som Kara hör av sig till sin bror Terry och berättar att hon ska på ett modelljobb. Och de bestämmer att de ska höras nästa dag igen.
Sen nästa dag då, som är den 10 oktober, då försöker Terry komma i kontakt med Kara men får inget svar och det verkar som telefonen är avstängd. Det går igång något voicemail och han talar i meddelande men hon hör inte av sig. Och i och med att han då är väl medveten om hennes drogproblem så blir han ju förstås orolig.
Terry och Kara brukar alltså ha daglig kontakt och dessutom så är det ganska ovanligt att hon inte svarar i telefon.
This is a person with hundreds and hundreds of contacts in social media and very active, very social person.
Det här är Karas mamma Julia igen i Crime Watch Daily.
Very unusual behavior for Kara to not contact anyone for even one day, let alone many days.
Och det är alltså då som Terry åker till Karas hus och frågar efter henne och begriper att det är ingen som har sett henne sen kvällen innan. Terry hör då av sig till sin och Karas pappa Paul och berättar att han inte fått tag på Kara och att ingen verkar veta var hon är. Paul bestämmer sig då för att ringa polisen och anmäla sin dotter som saknad. Men polisen, som är van vid att folk som anmäls som försvunna ofta har gett sig av egen fri vilja. De ber familjen att ta det lite lugnt och avvakta och försöka ta reda på lite mer. Vi hör Karas mamma Julia berätta för True Crime Daily igen.
He was told to just sit tight, that she was an adult and they didn't want to be needlessly alarmed and that adults are free to go off and not contact people they know for
days, if not weeks at a time.
Men varken Paul eller Terry känner sig särskilt lugnade av polisens besked att vuxna människor, de kan få försvinna i veckor om de vill. De har båda en obehaglig känsla av att det är någonting som inte stämmer. Så Paul, som ju bor i Chicago, han bestämmer sig för att åka till Colorado Springs och själv besöka Karas hus för att undersöka det hela lite närmare. Han blir insläppt av hennes rumskompisar.
Pappan går in i hennes rum, ser sig omkring och får mer eller mindre en chock när han ser vad som finns där. Där ligger nämligen Karas ID-kort, hennes kreditkort, hennes laptop. Det ligger saker som för tankarna till drogmissbruk. Och det ligger en make-up-väska. Och det är väl någonting som man borde ha med sig om man nu åker iväg på ett modelljobb. Och pappan, som heter Paul, inser att nu är det bara att ringa polisen och anmäla Kara försvunnen.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ja, Paul ryser när han inser att det här, det bådar inte gott. Han plockar ihop Karas tillhörigheter och tar med sig sakerna till polisen. Och nu inser även de att Kara troligtvis inte har dragit iväg av egen fri vilja. Då lämnar man inte pengar och ID-kort och i Karas fall troligtvis inte heller sitt smink. Så polisen, de gör en anmälan. Och de gör det vanliga. De pratar med den som anmäler, alltså Karas pappa. Och sen pratar de med den som sist såg Kara, alltså hennes rumskompis. Men de kontaktar även Karas mamma Julia och frågar när hon sist pratade med Kara och hur det samtalet var.
The last conversation I had with her, I remember trying to encourage her, if not beg her, to come back to us. I just remember wanting so badly to get her back. But knowing that she was 19 and wanted to strike out on her own and she didn't want to be under her parents' thumb anymore. It had to be her decision.
Ja, Julia har känt en ganska stark oro över att Kara bor själv i Colorado Springs, men också en slags maktlöshet, vilket hon berättar för polisen.
I övrigt vill de veta vad de kan berätta om telefonkontakter som de har haft med henne, hur hon har mått, vilken aktivitet de kan se att hon har haft på sociala medier. Man försöker också klarlägga om det finns några psykiska eller fysiska problem, om det går att ta fram tandkort för eventuell identifiering om det skulle behövas. Man går också igenom frågor kring drogmissbruk om det finns, möjliga ställen som den här personen kan ha tagit sig till, personer som kan veta mer eller som den här personen kan befinna sig hos. Och överhuvudtaget kartlägga hela den här sociala miljön kring personen, i det här fallet Kara då.
Paul svarar också på polisens frågor, men han berättar inte allt för han vill inte riktigt säga till polisen att Kara har ett drogberoende och att hon tar heroin.
Och anledningen till att han är försiktig med det är för att dels för att skydda Kara. För det här kan ju komma ut uppgifter i medierna om efterhand. Va? Och det andra är ju då att han helt enkelt inte vill uppmärksamma polisen på att hon har ett tungt drogmissbruk. För det kan ju drabba henne på sikt då, om det skulle visa sig att hon ändå lever och håller sig undan någonstans.
The aspiring model reportedly left for a job in Denver and hasn't been seen since.
Här hör vi Colorado Springs lokala tv-station KKTV rapportera om försvinnandet.
The news reporter David Nancaro sat down with her mother tonight. Dave, what are investigators telling her?
Well, Diane, that's what's so frustrating right now about the disappearance of Kara Nichols. Investigators are offering nothing helpful, but Kara's family says they are not giving up hope. Julia Nichols knows her daughter Kara is missing. She won't let herself believe Kara is gone forever.
To not know what has happened to our daughter and the grief we feel, it's just terribly hard.
Men det tar ändå inte många dagar innan Karas föräldrar inser att de ändå måste berätta för polisen om sin dotters drogmissbruk och om de tidigare problemen. Annars kommer polisen inte att veta hur och var de ska leta. För det är klart att missbruket kan hänga ihop med försvinnandet, det inser ju föräldrarna också. Så Paul berättar om sin dotters beroende.
Det första som händer efter att han har berättat det här, det är ju att polisen genomför då en rad rutinkontroller och åker till bostaden och sådär, men de gör inga tekniska undersökningar. Och Paul upplever nog en frustration här att polisen inte gör så mycket som han tycker att de borde. Och det här är nog lite typiskt när det gäller försvinnanden, för att polisen vet av erfarenhet att oftast så kommer ju en försvunnen person, en tjej i den här åldern, tillbaka. Va? Hon kanske håller sig undan, det har hänt någonting. Hon kan ju ha gjort slut med sin partner till exempel, eller har andra skäl att hålla sig undan. Och en anhörig vill ju alltid att polisen ska göra mer. Så att polisen vill gärna avvakta lite grann och se vad som händer de närmaste dagarna. Och faktum är att det händer ju egentligen ingenting.
Nej, trots föräldrarnas och Terrys ganska stora oro så tar polisen inte riktigt det här på allvar. De frågar visserligen runt bland narkotikahandlare i området och även bland kända brukare. Men när ingen vet någonting om Kara så gräver de inte djupare. Och Karas familj, de tycker verkligen inte att polisen gör tillräckligt. Så parallellt börjar familjen leta efter egna ledtrådar på sitt håll.
Och det är också så att Paul betalar för Karas mobil. Och det leder till att han kan kontakta operatören. Och han får då ut vissa samtalslister som kan berätta någonting lite då om vilka kontakter hon har haft. Och då ser han att det finns en del samtal som hon har haft sent på kvällen här. Utöver kontakten med Terry.
Ja, Paul begär alltså ut information från Karas telefon och spårning av mobilen så att de ska kunna se var mobilen befunnit sig på kvällen den 9 oktober när Kara försvann. Och både den informationen och de här samtalslistorna, de ska komma att spela en avgörande roll för polisen i det här fallet senare. Men där är vi alltså inte riktigt än, för det tar tid. Lång tid att få ut den här informationen. Och samtidigt så hittar polisen ändå något som skulle kunna vara ett annat spår. De inser att det nyligen har försvunnit två andra tjejer, Raven och Kelsey. Och även de här två tjejerna har haft modelldrömmar och publicerat information om sig själva på olika modellhemsidor. Vi har nyhetskanalen Headline News.
This is not just a problem overseas. Young women are abducted right here in the good old USA and forced into prostitution. And that's why I am terrified for these three young women. And we need your help. And we've got to find them. We absolutely must find them. What can we do to find these girls?
Keep your eyes open. Look at the facial features. Keep an eye online. They may be back online. And law enforcement is just beginning to talk to each other in these three different cases. That's going to be key as well because they all happen in different jurisdictions.
Ja, de här två andra tjejerna ska alltså också ha åkt på modelluppdrag som de fått via en hemsida. Och på den sidan så finns det alltså även bilder på Kara publicerade.
tanken var ju där att det kanske var så att folk, kanske någon seriemördare eller vad som helst, fångade upp de här kvinnorna via såna här sajter. Men det visade sig då att åtminstone Ravens och Kelseys försvinnande kunde klaras upp rätt snart. I Ravens fall så visade sig att det handlar verkligen om en klassisk rymning hemifrån. Hon påträffas i Los Angeles och då har hon hunnit bli myndig så polisen kan inte göra någonting. Och med Kelsey är det värre då. Hon hittas död, mördad samma år som hon försvann. Och det visar sig då att det är hennes dåvarande pojkvän som är gärningsmannen.
Men utöver det här spåret som polisen då ganska snabbt inser inte leder någon vart, så försöker man leta upp den här brunhåriga kvinnan som hälsade på Kara samma kväll som hon försvann och som sen stannade kvar en liten stund efter att Kara åkt mot Denver. Man kallar den här kvinnan för The Mystery Brunette och man går ut med en bild på henne och ber att de som ser henne, de ska kontakta polisen.
We know she was last seen on October 9th. She had spent the day with a brunette. We have not been able to identify that brunette.
Det går några månader och ingen hör faktiskt av sig om den här kvinnan. Det kan ju tyda på att det rör sig om någonting som har med droger att göra.
Ja, det mest troliga är helt enkelt att Kara och den här kvinnans relation hade med droger att göra.
Och där upphör det spåret också. Så att just i våren 2013 så ser det lite dystert ut när det gäller tips och spår som man har jobbat med.
Karas föräldrar är väl medvetna om att i många fall när unga kvinnor försvinner och där det dessutom är droger inblandade så läggs fallet ner. Eller det läggs åtminstone åt sidan. Det blir vad man brukar kalla för ett cold case. Och nu är de rädda att det här ska hända även med Karas fall.
We know that some of these missing person cases go cold and we don't want that to happen.
Det här är KKTV.
Julia says as long as Kara is out there, she won't let it.
Now Julia tells me she still sends Kara email messages as well as messages on Facebook. Her hope is that Kara somehow will be able to get to a computer and respond so she knows that she is okay.
Och fortfarande så väntar man ju då dessutom på de här samtalslistorna och spårningen av Karas mobil. Men det här dröjer. Men det man kan göra under tiden det är att gå igenom Karas dator. Det är en polis som heter Tammy Gigliotta som är ansvarig för det här fallet. Och det är också hon som går igenom Karas dator. Och där hittar hon en detalj som man inte känt till tidigare.
Hon kan konstatera då att Kara satt in annonser på vissa webbsidor om att hon arbetar som eskort. Och det här tolkar ju polisen som att hon egentligen erbjuder sexuella tjänster.
I teorin så är eskort och prostitution två olika saker. Vid prostitution så säljer man ju som bekant sexuella tjänster. Men vid det som kallas för eskortverksamhet så hävdas det att man ibland säljer sällskap skulle man kunna säga. Alltså att följa med på middag, ta en drink typ. Men det ska sägas att i praktiken så innebär eskortverksamhet i princip alltid prostitution. Och det här ordet används för att dölja den verkliga verksamheten.
Ska man säga någonting om det här med eskortverksamheten så är ju det egentligen en legal och legitim verksamhet då, där olika företag som jobbar med det här erbjuder sina kunder sällskap helt enkelt och tid med en person som mot betalning då kanske följer med och handlar eller åker på en fest eller någonting sånt där. Och de här företagen som erbjuder såna här tjänster, de är då underkastade en del rätt stränga regler och man måste ha licens för den här verksamheten och den licensen måste förnyas varje år och sådär. Därför att man vet att det här också fungerar delvis som en täckmantel för prostitution. Och det är det som polisen misstänker har skett i det här fallet då, va?
I datorn hittar Tammy Gigliotta en annons som Kara har satt in på hennes eskorthemsida 7:30 den 9 oktober. Alltså samma kväll som hon försvinner.
Och rubriken i den annonsen lyder Sexy New Blonde in Town 21. Och till den här annonsen har hon bifogat en bild på sig själv i underkläder. och med texten "Jag är bara här en kort tid, kom och ta mig medan du kan" och så en smiley, följt då också av ett kontaktnummer.
Men det visar sig också att det här inte är första gången Kara sätter in en sån här annons. När Tammy fortsätter att leta i datorn så förstår hon att Kara har erbjudit den här sortens, ja, vad ska man säga, tjänster i 2 års tid. Alltså ända sedan hon var 17. Polisen berättar det här för Karas familj och de får naturligtvis en chock att hon har kunnat hålla detta hemligt så länge.
Och det är uppenbart för dem att den tiden hänger ihop med hennes drogmissbruk. Det är alltså helt enkelt så att hon har med skortservice som täckmantel dragit in pengar för att finansiera sitt missbruk då.
Och dessutom så visar det sig att flera av de här modelljobben som Kara har sagt sig ha, det kan ha varit förtäckt prostitution det också.
As the layers of their precious daughter's life slowly peeled away, the Nichols found out that some of Kara's other modeling gigs were sometimes a cover for an escort service.
Familjen blir förstås, som vi nämnt, förkrossade. Men de blir också oroliga att folk i Colorado Springs ska bli mindre villiga att hjälpa till i sökandet nu när de känner till både Karas heroinmissbruk och att hon arbetat som eskortflicka.
Och till viss del så hade de rätt, för det var en del som drog sig ur det här då, va? Och medierna var plötsligt inte lika villiga att följa fallet heller. Många backar för att medverka och hjälpa till i utredningen och hoppar av och vill inte bli förknippade med det här. Men det fanns också väldigt lojala personer som fortsatte att stödja föräldrarna, som fortsatte med eftersökningar och att erbjuda sin hjälp på olika sätt. Så att reaktionerna på de här avslöjarna blev kanske 2 olika. Dels de som droppade av och sen de som kanske blev ännu mer lojala och inställda på att försöka hitta Kara.
I USA är det förbjudet att både sälja och köpa sex, men trots det, och kanske inte så förvånande, så är prostitution väldigt utbrett.
Det är ju en så stor befolkning också så att man hamnar ju högt upp på listan över länder som har mest prostitution. Man räknar med att det finns åtminstone omkring 1 miljon i hela landet som sysslar med prostitution. Och att köpa och sälja sexuella tjänster är förbjudet i samtliga stater utom i Nevada, där det är tillåtet i vissa counties och under särskilda förutsättningar. Och då handlar det i stort sett om kontrollerade bordeller. Däremot är det inte lagligt i Las Vegas, som en del faktiskt tror.
Men i Colorado är det alltså helt förbjudet både att köpa och sälja sex. Och kanske är det informationen om att Kara försörjt sig som prostituerad som gör att allt färre nu bryr sig om fallet. Men kanske är det bara det faktum att polisen inte har så mycket att gå på. Inget nytt händer och då tappar ju medierna intresset. Så här på våren 2013 så ser det inte så ljust ut.
Det finns inga tecken som tyder på att hon är vid liv. Det finns inga bra spår att jobba på riktigt utom ett. Och det gäller telefontömningen. För där kommer man att stöta på en del intressanta uppgifter om vilka kontakter som Kara har haft sent på kvällen samma dag som hon försvann.
Men man väntar alltså på den här telefontömningen och hoppas på att den ska leda någon vart. För just nu är det polisens enda hopp. I nästa avsnitt. En inspelning från polisen läcker ut i media.
I was very angry. It made me feel that they did not think my daughter was worth searching for, that she was beneath their efforts.
Karas föräldrar känner mindre och mindre förtroende för polisen och gör allt fler efterforskningar på egen hand.
Och de ifrågasatte också hela utredningen och nu tyckte de väl att de fick förklaringen till varför det inte har hänt så mycket under det senaste året. Och de är också kritiska till hur den här utredningen överhuvudtaget har skötts från början.
Du har lyssnat på första avsnittet av Mordet på Kara. En dokumentär i 3 delar av Podlit för Nådio. Producent är Elisabeth Pollack. Ljudläggning och mix stod Jens Nielsen och Thomas Reinay för. Och exekutiv producent, det är jag, Tove Friman Leffler. Tack för att du lyssnar.
Tack för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nådios app eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.